Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bloggbevakning är antagligen Sveriges mest omtvistade blogg. En blogg som vi älskar och hata och som många har som sin guilty pleasure. En del anser att den föder hat, en del älskar granskningen av influencervärlden som den erbjuder. Oavsett vilket så är det en av våra mest välbesökta. Camilla Järvide, kvinnan bakom bloggbevakning, gästade mig för snart 2 år sedan. Och sedan dess har typ allt hänt i våran bransch. Vilka förändringar kan hon se? Vad minns hon mest från de här 2 åren? Och vad ser hon i framtiden? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
Yay!
Välkommen tillbaka!
Tack så mycket, tack!
Vi konstaterade precis när du kom in här, alltså det är nog exakt, ganska precis, ja, exakt 2 år sedan som du var här sist.
Ja.
Och då var liksom din bloggbevakning stor, välbesökt, det hade blivit liksom ett fenomen. Men nu har det gått 2 år till.
Mm.
Och nu är det ju... Jag försöker att hålla mig väldigt neutral, alltså så här, i hela den här står på en neutral plats i det här. Men om jag pratar med mina kollegor så vet ju du ofta liksom vad responsen eller tanken eller känslan är, att så här, ja, men varje gång Camilla skriver om mig så får jag hat i mitt kommentarsfält, eller så här, oh nej, men jag hoppas hon inte skriver om mig för att jag vill liksom inte så. Och det har ju verkligen blivit ett fenomen, så här, du har ju någon form av makt i, eller stor makt i hela den här branschen i det du gör. Hur ser du själv på liksom vad som har hänt sen du var här sist? Världens längsta fråga, varsågod.
Ja, alltså det har hänt jättemycket. Mm. Jag minns ju när jag satt här förra gången och visste ju liksom inte riktigt vad jag ville att bloggen skulle vara och vad den skulle bli.
Mm.
Och vissa saker som jag kanske kunde skriva om när den var liten, det kan jag inte göra nu, för att jag menar, det är ju det liksom, jag har fått backa liksom lite med det här vassa, just för att det är så många som läser det och som sen då tolkar det på sitt egna sätt, och tycker att det är helt okej sen att pipa iväg och skriva liksom vilken skit som helst.
Mm.
Men det är ju också, det är fortfarande liksom en utveckling i bloggen, för den är ju dynamisk och den rör sig hela tiden med branschen, från branschen in i branschen igen.
Mm.
Så att det som bloggbevakning var för 2 år sedan är den inte idag. Och vad bloggbevakning är idag kommer det nog inte vara om ett år.
På vilket sätt, om du skulle kort beskriva så här, hur var den för 2 år sedan? Och hur beskriver den då och hur beskriver den nu?
Då var ju allt som jag skrev var ganska nytt för läsarna, men också för influencers. När jag började ta upp det här med smygreklam första gången. Det fanns typ inte ett begrepp för det. Konsumentverket hade inte tagit fram någon, någon liksom manual för hur man ska göra detta. Och, så att när jag började gräva i det, så då blev det ett jävla liv.
Mm.
För liksom, läsarna kände sig ganska lurade. Att säga, men gud, jag har ju trott att det här var genuina rekommendationer. Och sen får du betalt för det, och då har inte du sagt det. Så läsarna blev nog ganska, liksom, ja, var ganska kritiska till influencers. Och de i sin tur stod liksom med brallorna nere och visste liksom inte ens att de inte hade gjort rätt.
Mm.
För att det fanns ingen som sa det, påpekade det. Det var ju, delade jag väldigt mycket tid på i början. Både att liksom skriva de här inläggen, men också att utbilda mina följare, men också influencers, för det är jättemånga som hör sig till mig, eller inte nu men innan, och ville veta så här, men hur ska jag skriva, hur gör jag rätt, gud, jag vill inte bli anmäld.
Mm.
Så att det var liksom, då vaknade intresset av att göra rätt, men det var fortfarande liksom, ja, men så lite High Chaparral bransch.
Och hur beskriver du bloggbevakning idag, skillnaden?
Jag är inte lika, jag vet inte, jag såg mig lite som en smygreklamsaktivist innan. Och just nu så finns det liksom inget sånt brännhett ämne som liksom man behöver gå på det sättet. Det är klart att det finns andra ämnen, men inte just det här med liksom att liksom sälja och kapitalisera på ett förtroende som man har fått av någon. Samtidigt som man liksom gömmer det lite bakom, för man vill inte vara transparent med att man får betalt för att säga ja, ditt eller att.
Gör folk fortfarande i samma utsträckning?
Nej.
Visst har det blivit bättre?
Det har blivit jättemycket bättre.
Ja.
Och det tror jag har, nej men det har ju inte liksom med mig att göra. Det har ju med hela branschen har ju utvecklats. Sen finns det ju såklart företag som fortfarande säger, ja nej, men du kan inte du inte skriva att du har, du vet, får det låta genuint. Men där sätter ju influencers, de sätter ju ner foten och bara, nej, jag, nej.
Mm.
Jag kan inte göra det, för då hamnar jag på bloggbevakning. så att det känns ju som att hela branschen har ju tagit sig lite i kragen och bara, okej, fast vi kan inte beklaga oss för att vi inte tas på allvar om vi inte tar oss själva på allvar och inser att vi faktiskt är en yrkeskår som har regler och ja, men princip att hålla sig till.
Mm.
Så det är väl mycket där jag känner att jag är nu, vilket också gör att jag har liksom tagit in så här, jag har liksom andra projekt som har med bloggbevakning att göra, men som man liksom inte ser på bloggen. Och det är lite tufft, för jag skämde ju bort mina följare med att ha liksom, ja, men 8-9 inlägg om dagen.
Mm.
När det bara var det jag gjorde. Och nu så har jag liksom skitstora grejer som jag jobbar med vid sidan om, som jag vill inte att det ska liksom påverka bloggen, men det gör ju det.
Vad är det för projekt som du gör på sidan om då?
Ah, det är hemligt, va? Jag kan lägga ut det på min blogg sen, får ni klicka. Ja, nej, jag får inte prata om det än. Men det är svinkul. Och ja, men lite faktiskt en två drömmar som liksom visar sig för mig samtidigt, vilket är helt sjukt.
Hur då? Hur hände det?
Ja, men så här, innan så var liksom, min stora dröm jag, liksom, från att jag var 4, det var med Melodifestivalen.
Mm.
Så att, liksom, en sån dröm att jag har velat göra detta hela mitt liv. Ja, nu fick jag inte vara med i Melodifestivalen. Men, ja, nej, men så att det är projekt som jag har drömt om att få.
En barndomsdröm liksom.
Ja, hela, alltså.
Är det kopplat till influencer-grejen? Mm.
Det är det, båda grejerna.
Ah.
Väldigt stora. Så. Men, och det är så tråkigt att prata om det. För att det är så här, ja, men ni kommer få se det om ett år. Liksom. Ja.
Är det om ett år ungefär?
Ja, lite mindre.
Lite mindre.
Mm.
Mm. Spännande.
Ja, men det är, alltså, det är spännande, samtidigt som jag kan ibland känna så här, men jag? Alltså, ja. Så här, men, varför vill ni att jag ska göra det här? För jag menar, jag är inte journalist. Jag liksom skriver ju för att jag tycker att det är kul. Det uppskattas, men ändå blir det så här, men snart kommer ju någon komma på mig liksom, så att, men hon är kanske, du vet, ja. så att jag blir så här, men gud, jag vågar nästan inte prata om det, för att det känns så här som att jag typ kränker en yrkeskår.
Spännande.
Mm.
Mm. Då får vi gissa sen.
Ja, men exakt.
Men och så, som jag nämnde i intro, så här, visst, 2 år har gått och så. Och det är så här, det, om jag bara tänker tillbaka på, så här, jag valde medvetet att inte lyssna på det förra avsnitt, för jag ville inte vara för färgad av det vi hade pratat om för 2 år sedan. Men bara sen när jag tänker tillbaka på det, så var det ju väldigt kopplat. Dels så pratade vi ganska mycket om dig som person, och så här, vem är du som är bakom liksom, hela det här fenomenet bloggbevakning och så. Och det avsnittet finns ju kvar om man vill lyssna och lära känna dig mer. Men det jag också slås av är ju den här att redan då så var vi väldigt inne på Isabella Löwengrip såklart, som du har ju skrivit väldigt mycket om genom åren och så. Och sen hände ju hela den här granskningen av hennes statistik och hela den biten hände ju. Och det vet jag att du höll ju på att jobba med när du var här sist.
Ja, väldigt hemligt.
Det var väldigt hemligt fortfarande, precis. Och om du börjar ta oss igenom lite den resan. För att det är ju en person som engagerar och som du också har engagerat dig mycket i. Hur har liksom den delen varit för dig de här åren?
Det har ju varit lite uppförsbacke i och med att så här, jag är inte journalist, jag jobbar inte för DN liksom. Så det tog väl ett litet tag innan resten av media liksom på något vis satte sig in i detta och bara, oh shit, men det här är ju faktiskt alltså en legitim granskning. Och då liksom, slog de upp den. Men jag skulle nog säga att liksom, det som händer henne nu, det är ju fortfarande liksom en effekt av att jag började granska henne, att andra började granska henne, företagen ifrågasatte hennes statistik. Så att allt det har ju liksom lett fram till där hon är idag, där hon faktiskt har förlorat sina liksom, samarbeten. Men det har typ tagit 2 år. För Isabella, liksom, hon var ju, alltså, hon är ju fortfarande en pionjär. Hon har ju liksom varit först med så himla mycket grejer. Så jag tror att många företag inte riktigt ville tro att det var så. Och sen så har de ingen kunskap heller, så de kan inte riktigt sätta sig in i vad det är jag faktiskt har avslöjat. Så att det har tagit ganska lång tid, men ja, det är liksom där vi är nu.
Och om man inte har hängt med, så vad var det som du faktiskt avslöjade? Om man inte vet.
Att Isabella hade ökat på sina siffror med ungefär 90%. Så hon har ju liksom fått aktier baserat på falska siffror. Hon har sålt in samarbeten. Och sen, ja men hållit på med liksom skit vid sidan om liksom, för att dölja det på alla sätt. Jag fick ju, hon skyllde ju liksom att hon har fått ett hot. Att hon har fått hotlapp på sin bil på grund av min granskning. Och så visade det sig att det var ju bara liksom något så här litet, en liten dimridå de ville lägga ut för att rikta fokuset bort från henne. Vilket jag sen fick liksom svart på vitt med sms och hela hur den här planeringen hade gått till. Men jag vet inte, jag tror nog inte att hon heller riktigt trodde att det kunde bli så här. Att folk faktiskt inte vill jobba med det. Jag tror att hon förlorade 80% av sina samarbetspartners i samma veva som Expressen slog upp en granskning till. Där de hade faktiskt pratat med företag som liksom kritiserade Isabella under sitt egna namn. För det är också, det är jättesvårt att göra en granskning om ingen vill stå för någonting med namn. Och då blir det bara så här, okej, okay, källa A, källa B, källa C, bla bla. Det är jättesvårt att liksom få ett helhetsgrepp om situationen. Men med Expressens sista granskning nu, då liksom, det var det så här, ja men svart på vitt. Och trodde man inte på min granskning, jag gjorde den, så kan man titta på Expressen, de gör precis samma sak. Och vågar man inte lita på mig, då kan man lita på dem. Ja, alltså jag tycker att det är skittråkigt, för att jag menar, fram tills att jag började granska hennes statistik tyckte jag att liksom, hon är, jag ska säga som så att Isabella är nog den som har betytt mest för influencerbranschen i Sverige. Och det är också därför som det här är så jävla skadligt, för alltså att det förstör för branschen.
På vilket sätt förstör det branschen?
Ja, men just för att hon har varit ledande inom allting. Och den som flest vet om, den som flest vill samarbeta med, den som har liksom varit först med företag, med säljför, alltså så. Så när det visar sig då att hon har kört ett fulspel, då blir ju det blir ju så himla mycket mer. Det påverkar branschen mycket mer än om det hade varit någon liten influencer som liksom är ganska obetydlig. Och då är det så här, jaha, men om Isabella kan göra detta, vad gör alla andra då?
Hur går dina tankar kring det? Så tror du att det är många som ökar på sina siffror, som kör fulspel eller som inte är liksom transparenta eller ärliga? Som köper följare eller så?
Ja, jag tror att många gör det. Men inte alls på det sättet som hon har gjort. För hon har ju verkligen tjänat massa pengar på sina lögner. Medans, ja, om någon köper liksom 1000 följare på Instagram, det har liksom, det har inte den avgörande effekten. Så jag tror väl att många kanske så här, ja, men vill polera sina siffror lite eller väljer den månaden på hela året där man har mest trafik eller sådär. Men ingen har liksom gjort det. Hon har tagit det till en helt annan nivå. Där liksom de juristerna som jag har pratat med, att det skulle kunna vara alltså bedrägeri på riktigt. Mm. Att det är inte bara så här, okej, det här var inte schysst eller vad oärlig du är, utan så här, nej, men det här kan vara olagligt. Och just att så här, det som har gjort mig så förbannad, det är att hon har skadat den branschen som jag faktiskt brinner för.
Mm.
Det är, alltså, influencers har kämpat så jäkla länge med att bli tagna på allvar.
Men står du på influencers sida? Jag tror att det, alltså, för om jag bara så här, sätter fingret i luften lite så här, bara, men vänta nu. Uppfattar influencers det som att du står på influencers sida? Tror du?
Det beror nog helt på vem du frågar.
Ja.
Och så här, jag står inte på influencernas sida till 100%, men jag står ju heller inte liksom på 0%.
Nej.
För att det har varit mycket fokus på liksom det negativa, på fusket och allt det. Men det är ju också för att jag vill att den här branschen ska bli tagen på allvar.
Mm.
Och då måste man... Jag menar, alltså, då kan du kan liksom inte sitta och inte vilja ta ansvar för saker och skylla på att du är liksom en privatperson och sen i nästa sekund ska du liksom tjäna massa pengar på någonting. Och det är väl det liksom att så här, men du är ett varumärke som du har byggt kring din person. Mm. Det har du gjort, som du tjänar pengar på. Då kan inte privatpersonen komma sen och vara ledsen för att du har granskats. Jag kan tänka mig att många är så här, men fan, liksom, hatar hon oss? Jag blir provocerad av gammelmedia som inte förrän nu har börjat titta på den här branschen med liksom granskande ögon.
Mm.
Tidigare var det ju så här, ja, men skulle säga att Expressen skulle skriva om Bella. Då gör de det på nöjessidorna och så gör de en rewrite på hennes blogginlägg. Och jag bara, fast vänta nu. Hon blev utsedd till affärsvärldens mäktigaste kvinna 2018. Ska inte hon vara på affärssidorna? Branschen har inte tagits på allvar från någon egentligen. Inte från influenserna, för de vet inte vad man ska göra. Och där, så här, ja, men jag har fått läppglans. Och sen så sitter tidningarna och förstår inte vilka pengar det ligger i den här branschen och vilken konsumentmakt de har.
Mm.
Och det är väl mer liksom, det jag vill gå på. Jag vill inte stänga ner influencerbranschen. Jag vill bara att den ska ta sig själv på mer allvar. För att den måste det. Och den växer hela tiden. Den omsätter mer och mer och mer pengar. Och då måste man liksom förstå alltså, hela liksom systemet bakom. Det här med att okej, men du har makt över dina följare. Du säljer saker till dem baserat på ett förtroende, en relation du har. Och den är så mycket starkare än vad printmedia någonsin kan göra.
Mm.
Och då måste du liksom inse det och ta ansvar för det. Du kan liksom inte bara sitta och casha in och sen låtsas som att det regnar. Alltså det är ju en av de sakerna som jag tycker är absolut svårast med detta. Att det är så många unga människor som har detta som första jobb. Som sagt, de har ingenting att förhålla sig till.
Nej.
Och de förstår inte riktigt vad det innebär att bygga ett varumärke kring sin person. Redan där blir det liksom fel.
Mm.
Eftersom att de har ingen gränsdragning mellan liksom influencer och privatperson, utan för dem är det en och samma.
Mm.
Och kritiserar man då, ja men säg ett samarbete, då blir det ju väldigt personligt, för att de har ju ingen aning om liksom att man kan jobba på någonting som inte är en själv.
Exakt.
Och samtidigt så är ju, jag vet inte, hur gammal är du?
32 snart. Mm.
Men då har ju du också levt ett liv utan sociala medier innan det kom.
Exakt.
Så du och jag kan ju titta på en telefon och bara veta att okej, men det där är ju stageat, det där är inte på riktigt, så här ser det ut bakom kulissen eller så här är det egentligen.
Mm.
Men om du aldrig har haft ett annat facit än det som människor lägger upp på sociala medier i akt och mening att tjäna pengar, då kommer du som följare bli helt alltså fucked i huvudet. För att det är så här, allt, man tror att allting är sanning. Man fattar inte att liksom, ja men, de har lagt en hel dag på sin semester liksom, på att liksom, posa på olika solstolar på stranden. Det är vad de har gjort på sin semester. Men de vill få det att framstå som att så här, det här var ett spontan klick. Liksom. Så att man liksom, ungdomar mäter sitt sämsta med influensens bästa.
Just det.
Ja. Och den är så farlig.
Mm.
Och det är ju också någonting som jag verkligen, verkligen, verkligen vill få in, ja, men i skolan. Liksom, visa inte bara liksom, hur man bygger en app eller hur man kodar. Alltså, ge dem verktyg att hantera det de ser på sociala medier. För alla andra verkar ha så kul, alla andra verkar vara så snygga, alla har så mycket kompisar, alla gör det, alla gör det. Utom jag sitter här och jag är bara jättetråkig för att mitt flöde ser inte ut så. Och du liksom, då har du då först unga människor som tjänar pengar på en fabricerad bild av verkligheten som de visar för unga som inte förstår att det är en fabricerad bild av verkligheten. Och så liksom är det okej, okay, alla mår dåligt. Influencer mår dåligt, följarna mår dåligt, alla mår dåligt. Kan vi inte bara så här stanna lite och bara ta ner ribban lite igen?
Mm.
Liksom, för det, och det, Hanna Lisches, Hanna Friberg, hon skriver ganska ofta om det. Jag har varit på henne mycket, det är mycket bantningshets och sån skit. Men hon är ju också verkligen så här, hon bara, jag är så trött på mitt eget flöde. Mm. Jag är så jävla trött på liksom alla de här uppstolpade, perfekta bilderna. Hon bara, jag orkar inte, men jag tror jag måste för att det är det folk förväntar sig. Mm. Så det är ju det. Influencerna måste ju hålla sig till en nivå de själva har satt, men det är fan ingen som vill ha den där nivån. Alla som man pratar med som har varit i den här branschen länge, de är så här, men alltså fatta vad härligt det var när liksom Kinsa skulle gå ut och hon tog en webcam-bild liksom sittandes på huk i sin lägenhet. Nu är det ju liksom okej, de här bilderna som den här personen lägger upp, ja, men de är tagna för 4 veckor sedan de var på Mauritius.
Mm.
Liksom, sociala medier skapades för att ge minuter, alltså så här, ja, men uppdateringar i realtid. Och ändå så har vi liksom gjort det till att vara, jag menar, så här Vogue-tidningen hela tiden. Om du liksom, om du tittar på världen, om allt du tittar på, tittar du på med så här, liksom filterglasögon. Mm. Förutom när du tittar på dig själv. Vad kommer det att göra med dig? Vad kommer det att göra med din självbild? Liksom att förstår du inte att du tittar genom ett filter, utan du tror att detta är verkligheten.
Mm.
Alltså det kan ju knäcka vem som helst. Jag menar, jag vet när jag skaffade en ny iPhone nu, och jag bara, men alltså vad konstiga bilderna ser ut.
Ja.
Bara, jaha, nej, men det är ett inbyggt filter i din selfie-kamera. Okej, så till och med mina ofiltrerade bilder är förfiltrerade av någon som har bestämt att det duger inte hur man ser ut längre. Liksom, nu ska vi bestämma liksom att ja, nej, men så som du ser ut, det duger inte, utan vi lägger på ett filter. För det är så branschen vill ha det. Ja, fast är det det?
Mm.
Just det här, jag tror inte att det är någon i branschen som vill ha det så här.
Nej.
Och då är det också, då måste man ju börja ifrågasätta det. Istället för att bara göra det för alla andra gör det. Alla andra har ja, men alla andra åker till Mauritius för liksom avslöja att man är med barn. Och då ska man sitta liksom på huk i sanden och det här turkosa vattnet. Jaha, ja, men shit, ja, men då måste man göra det. Det är liksom, då blir det en trend. Samma sak som det här med att filma sin förlossning. Alltså, när Margot gjorde det var ju så här, men gud. Och nu är det så här, nej, men alltså, du kan ju inte föra barn utan att filma det. Förstår du hur mycket content du missar? Så att det är liksom, det är också, det finns liksom, ingenting får vara privat. För att allt ska liksom, allt ska vara content. Och det här att jag måste skapa content. Nej, men nej. Kan du inte vara lite jävla som du är istället? Så slipper liksom alla de här unga människorna som sitter och tittar på ditt flöde undra om det är så den personen ser ut egentligen och jag ser ut så här. Alltså, vad fan? Och det är så hemskt. Alltså, jag kan bli så riktigt illa berörd när jag har pratat med barn, alltså barn och ungdomar som, ja, men har ätstörningar, som ja, men inte vill leva länge, som liksom vill liksom skada sig själva genom att liksom svälta sig själva. Att säga, ja, men jag vill vara som Kinsa, eller jag vill vara som Jenny Delér, eller jag vill vara som Angelica Blick, för liksom då hade mitt liv varit perfekt och då hade inte jag mått så dåligt. Och jag kan bara bli så här, men vänta nu, för jag tar den ena och slår med den andra. Lyssna nu. Kinsa har haft en jävulsk barndom. Liksom, hon är ett maskrosbarn som kommer från, precis som jag, från ett alkoholiserat hem med extremt mycket liksom traumatiska händelser. Inspireras gärna av henne, imponeras av henne för att hon har tagit sig dit hon är idag.
Mm.
Liksom, kolla på det och liksom bli inspirerad av, men inte liksom, gå inte runt och tro att de här människorna liksom har inga svårigheter, inga problem, aldrig liksom varit utsatt för någonting jobbigt överhuvudtaget.
Men tror man fortfarande det? För det har ändå börjat pratas mer om det. Alltså jag tänker hela utseende grejen. Absolut. Men att folk ändå mår dåligt eller pratar om psykisk ohälsa eller sina upplevelser, det har vi ändå blivit bättre på. Men det kanske man inte ser, eller? Vad är din upplevelse?
Jo, jag gjorde faktiskt en intervju om det. För inte så länge sedan, den har inte kommit ut än. Där jag fick frågan om jag tror att det har blivit trendigt med psykisk ohälsa. Och det tror jag inte. Jag tror bara att man har tagit bort skammen med att må dåligt. Sen är det väl klart att det finns någon enstaka person som säger, aha, men typ alla mina idoler eller mina förebilder har ADHD. Det är kanske det man ska ha. Och så liksom, så. Men jag tror att hade det inte varit för Therese Lindgren med alltså Michaela Forni, med alla de här tjejerna som har tagit bort liksom skammen i att må dåligt. Då tror jag att lika många hade mått dåligt, men man hade inte ens vågat säga det.
Gud, vad intressant det är att det går från att vara väldigt tabubelagt med psykisk ohälsa och må dåligt till att direkt så här, aha, är det trendigt nu eller? Det är så, att man drar den parallellen direkt.
Det är liksom så intressant, för att lite samma princip när folk började upptäcka smygreklamen. Det här att, men här är det ju bara reklam nu för tiden. Bara, nej, men det har alltid varit det, men ni har inte vetat om det. Lite så är det idag. Så här, det känns som att många fler mår dåligt än förr. Vilket inte är sant, utan det är bara att fler vågar prata om det och ta hjälp av det. Och jag tycker att det nästan är lite kränkande att vilja påstå att det är trendigt med psykisk ohälsa. För det alltså dödar människor varje dag. Och då... Ja, gud. Det är bara, alltså, också med i och med de projekten som jag jobbar med, så har jag exponerat så mycket mer. Nej, men jag har exponerat så himla mycket för unga människor som mår så dåligt och detta. Jag tror att det är därför jag blir så jävla arg. Liksom att så här, men vi måste sätta ner foten. Vi måste få ett stopp på att det blir så här. Och om det inte är att förbjuda sociala medier, men vi måste liksom visa alla aspekter av det. Istället för att folk tittar på det och så mår man dåligt, men man vet inte vem man ska prata med, för att man tror att alla andra är så lyckliga och har så mycket vänner. Men vill folk retuschera, gör det. Men var ärlig med det. Liksom, få det inte att framstå som att detta är verkligheten. Och det är väl lite så jag känner med mycket. Att, så här, men vill du, alltså, vad vuxna människor gör med sina egna kroppar? Vill du banta? Vill du ha en tredje tutte på ryggen? Vill du fylla rum? Alltså, det skiter jag i, men när det påverkar hur följarna ser på sig själva och att man så här, får betalt för det. Just det här liksom att liksom banta mot betalning med Viktväktarna. Jag är så här, men vill du göra det? Gör det. Men inser du att nu får du folk att som aldrig har velat banta, att kanske vilja banta, för att de läser det hos dig och de ser det hos dig och de blir triggade. Och det är där det mycket blir det här. Men jag är faktiskt bara en privatperson som behöver gå ner i vikt. Ja, fast sitt samarbete fick du inte som privatperson. Det fick du i egenskap om att du har så här mycket följare som Viktväktarna vill att du ska påverka till att också vilja banta. Och det är lite där jag tror att många tycker att jag är en jävla häxa. För att för mig, jag skiljer inte på det. För att du har byggt ett varumärke kring din person. Och då får du också tugga i dig effekten det har på folk. Framförallt unga människor. Det är så här... Alltså den här generationen av unga människor, de kommer att vara så jävla skadade utan att ens veta varför. Det är så här, men föds du med en hälta, då vet du ingenting annat. Och ja, jag vet inte. Jag vet inte om det är att jag blir äldre eller att jag... För jag har ju själv varit i den här, jag har gått på så här, alltså skönhetsevents liksom, och inte tänkt någonting på det. Jag la upp bilder liksom så här, ja men här fick jag en goodiebag liksom, och här är det, ja men från någon liksom klinik. Och det är inte för nu som jag inser vad fan jag kan ha ställt till med. För många är ju så här, men vadå, du har ju själv gjort det. Ja, exakt. Det är därför jag vet hur jävla farligt det är. Jag inser det nu, jag insåg inte det då. Men nu inser vi alla det. Och liksom, just det här också med psykisk ohälsa. Att det, liksom, det blir bara mer och mer och mer. Och kanske kan jag säga allt detta och göra allt detta och jobba mot det för att jag har varit i det själv. Och ja, men man får gärna tycka att det är skenhelhet eller liksom så, men vem ska kasta första stenen? Ja, men kan vi inte bara se till att det inte behövs kasta så jävla stenar? Så det, ja, jag tror att det är därför som jag kanske liksom uppfattas som ja, men som en liten häxa. För jag, nej, men jag vet inte, jag blir så jävla rädd för, alltså.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hur känner du att det är det du uppfattas som av? Alltså, vad får du för respons från dem du granskar?
I början så var det ju väldigt mycket negativt. För att då tror jag inte att någon riktigt förstod vad det var jag gjorde. Liksom, så här, men kommer du liksom, med en skvallerblogg? Kommer folk kunna skicka till dig vad de, och påstå att jag har gjort detta och detta? Men sen när liksom bloggen blev liksom mer etablerad och min agenda kanske blev lite tydligare, då tror jag nog att många tyckte att, liksom att i slutändan att det blev bra, för att de var ju tvungna att lära sig lite, ja, men om sin egen bransch. Sen finns det ju alltid de som fortfarande kanske liksom hänger kvar lite i det där, att de inte kan skilja på privatperson och företag, och det är ju jättetråkigt. Men bransch, alltså, jag kan ju inte liksom inte granska en viss person för att den blir ledsen som privatperson.
Någonting som jag ofta har uppfattat då är att en del, alltså apropå det här, för du har ju ett otroligt levande och kraftfullt kommentarsfält. Mm. Och att många influencers då känner att så här, fine att du skriver kanske någonting som jag kan ta till mig av eller som liksom ändå är relevant. Men effekten blir att det blir hat i kommentarsfältet, antingen i liksom ditt inlägg eller att de tar sig vidare till personen och hoppar på den. Mm. Och så här, jag antar att det inte är det. Det är såklart inte din avsikt att det ska vara så, men att det ändå är en effekt. För då kan ju den personen som är i ditt inlägg då känna att den blir mobbad eller påhoppad, ja, eller får hot och hat. Och liksom, hur kan man, för då blir det lite som att det är ditt syfte att så här, vi ska inte hålla, sociala medier ska vara positivt och vi ska liksom så, men så blir det ändå mobbing som effekt. Inte, det är inte ditt syfte, men förstår att det blir en så här konstig. Ja, nej, men hur kan man göra med det?
Jag tror att vi pratade om det för 2 år sedan. Och då kände jag ju så här,
du hade ju precis öppnat upp det.
Ja, och jag sa, jag kan inte ta ansvar för vad andra skriver.
Ja.
Och det kan jag inte, men jag kan ta ansvar för hur jag skriver.
Mm.
Liksom, vill någon gå in och skriva på en blogg att någon är dum i huvudet, så här, ja, men då kanske du kanske kommer göra det ändå. Men jag raderar kommentarer som kanske egentligen inte är jättenegativa liksom i sig, men jag vet kan trigga då en kommentar till och en kommentar till och en kommentar till. Och vissa saker vill jag inte ha i mitt kommentarsfält. Mycket där så liksom spekulerar om folks, återigen, psykiska ohälsa. Alltså det finns tillräckligt mycket saker att kritisera den här branschen för, så att vi behöver inte hitta på saker eller liksom leta på flashback efter någonting att liksom kunna hugga tag i.
Mm.
Och den regeln gäller ju liksom alla jag skriver om. För många kan nog få för sig att ja, men med Isabella då är det ju liksom fritt spelrum.
Mm.
Men absolut inte. Jag tror att jag raderade 60 kommentarer på bussen hit. Som alla handlade om hennes psykiska mående och hennes eventuella inläggning på någon klinik.
Mm.
Och det är så här, nej. För att även, säg att hon ändå liksom la upp den här bilden för att få en reaktion. Det i sig tycker jag är så jävla ledsamt att jag vill inte skriva om det ändå.
För hon la ut en bild i morse där det eventuellt ser ut som att hon
är på sjukhus.
Ja, precis.
Ja. Och jag tycker så att är hon alltså så pass liksom långt nere att hon använder en eventuell sjukhusbild liksom bara för att skapa liksom ja, men intresse kring sin person, då är det så här, men alltså det är ju, nej, jag vet inte om det var hennes agenda, så tycker jag att det är ett bevis nog på att man kanske inte ska skriva om det.
Mm. Vad är det värsta som du har sett i ditt kommentarsfält?
Det är faktiskt, jag kan faktiskt inte säga vad det är, för att de kommentarerna har gått till ett säkerhetsföretag som eventuellt kommer leda till en polisanmälan.
Mm.
Så att så här, ibland kan jag känna att så här, du kan skriva en jättelång och jättearg kommentar som ändå kan liksom innehålla substans. Eller så skriver du någonting, du vill egentligen ingenting, du vill bara jävlas. Det, alltså, det, är, också, det är lite intressant, som jag också sitter på en granskning faktiskt, det här att vilka medel eller vilka metoder folk använder för att komma åt influencers. Exempelvis orosanmälningar.
Mm, just det.
Det är så här, får du ingen respons på att du tycker att den här influencern är dum i huvudet och allt vad det är, du är liksom, då är det så här, okej, men om inte hon tar åt det, men vad gör jag då? Mm, jag går på det typ det fina som hon har.
Ja.
Går på liksom barnet och föräldraskapet, för att man vet att det kommer göra ont. Jag har pratat med ganska många influencers om det för att ta reda på hur vanligt det är, för det är ju inte alla som heller skriver det, för man vill liksom inte typ väcka tanken hos någon som kanske inte har den.
Mm.
Så det är ju bara, det är ett absurt resursslöseri bara för att man vill jävlas med någon. Influencern som då har liksom blivit anmäld, då gör ju de en polisanmälan för vad heter det? Typ falsk tillvitelse.
Så då blir det ännu mer
resursslöseri, för att polisen då måste utreda vem som ligger bakom en anonym orosanmälan som SOS inte kan lämna ut information om. Så det är samma, alltså. Och det är återigen liksom de den tiden och de pengarna liksom, de, alltså, de behöver ju läggas på liksom människor som behöver hjälp.
Okej, okay, och som en så här, om man ska ändå vända det till, eller inte vända det, men om man ska titta på den positiva sidan också i ditt kommentarsfält, för det är ju ändå en väldigt, som sagt, en levande kultur. Som sagt, mycket som man hade önskat hade en annan ton eller en annan effekt. Så. Men det fina då, kan du plocka något fint eller bra där?
Grejen är den att jag förstår ju att liksom, hur jag skriver påverkar tonen i kommentarsfältet. Och därför så måste jag ju också så här, tänka en extra gång liksom, innan jag publicerar något, liksom, ja, men något som kanske är liksom, onödigt vasst. Sådär, men det som är så fantastiskt, det är ju att liksom folk är så himla hjälpsamma, speciellt i öppet spår, där liksom folk hjälper varandra, pratar, träffas, och sen så är de ju också väldigt, väldigt, alltså väldigt generösa. För jag skrev, eller jag fick ett mejl från en tjej som sa, men kvinnojouren i den här staden, de går typ på knäna och kommer nog behöva stänga ner. För att de inte får tillräckligt liksom, mycket bidrag. Och då var det i samma veva som Sissi fälldes för grovt förtal. Och folk började prata om att, ja men gud, ska vi inte göra en insamling till, till det skadeståndet? Och jag kände så här, fast vet du...
Cissi Wallin alltså.
Mm. De behöver inte det. De har liksom tillräckligt mycket pengar.
Mm.
Men vill du göra någonting faktiskt och hjälpa någon, så bara så här, ja men det här kvinnohuset kommer behöva stänga ner, för de får inte liksom ihop det. Det slutade med att det här kvinnohuset hör av sig till mig och bara så här, vad har du gjort?
Mm.
Du vet, det hade bara, liksom bara ramlat in pengar på deras Swish-konto. Och det är så här, det är ju det jag vill att liksom att sociala medier ska vara och ska bli.
Vad skulle du säga är liksom, eller bara säg några som är en så här inspiration och förebilder i branschen som ändå man kan så här se upp till eller så här inspireras av, som gör mycket vettigt?
Ja, men Sandra tycker jag.
Sandra Beijer.
Ja, precis. Sandra Beijer väljer ju sina samarbeten utifrån sin målgrupp, inte nödvändigtvis vad hon själv vill göra.
Mm.
För det är också lite den här faran i att vara i branschen och inte liksom vilja se att man är en reklampelare. Och att när du gör ett samarbete så är det enda som företaget som betalar dig, det enda de vill, det är att du ska förmå dina följare att vilja ha den här produkten eller resa till det här resmålet. Så att ja, kampanjen betalar sig och de går med vinst.
Mm.
För många tänker ju så här, ja men gud, ja men åka till Dubai gratis, woho, liksom. Och bara, okej, fast dina följare vill ju, alltså, du har typ en blogg om liksom skogsskövling, liksom. Varför tror du att det här är bra, liksom, varför är det här bra reklam för din blogg? Så bara, nej men fast jag vill ju åka. Jo, fast du har ju köpt in den här reklamen. Liksom, vad tycker din samarbetspartner om att 0 personer från ditt flöde åker till Dubai. Och det är mycket sånt liksom, att ja, men jag skaffar silikonbröst som ett samarbete för att jag vill ha det. Jag säger inte till någon att någon annan ska vilja ha det. Jo, det är ju det som är hela poängen med att de betalar för dina. Jag kallar det ju så här Paradise Hotel liksom gänget som förmodligen inte ens kanske förstår att det de gör är ett jobb och att det finns lagar och regler att ta hänsyn till. Men som sagt, jag tror att det lite kommer försvinna. Och jag hoppas ju också på en tydligare lagstiftning mot det. För att det finns ju så mycket kryphål i den svenska läkemedelslagen.
Mm.
Där du till exempel, det är förbjudet att som privatperson marknadsföra en medicinsk produkt som botox.
Mm.
Men det är helt okej att marknadsföra när någon injicerar botox i dig.
Gud vad sjukt.
Mm. Och då blir det så här, men vadå, och jag vill inte vara något föredöme och jag säger, alltså du vet, de här, ja men där, liksom Paris Hotel-profilerna, det är ju lite så här, ja men upp som en sol, ner som en pannkaka, för sen börjar Big Brother. Och där handlar det ju inte så himla mycket om att de säljer varor på sitt förtro, alltså på liksom relationen de har med följarna eller på ja, men den, alltså att de har jobbat upp en tillit, utan de samarbetena som de får, det, jag tror att företagen ser bara så här, men det är snabba, alltså så här, vad säger man, ja men return of investment.
Ja.
Och det har ingenting egentligen att göra med vad den här personen skriver om eller vad de har för samarbete, ja, vad folk har liksom för syn på dem. Så där är det ju liksom de här turkiska plastikkirurgiklinikerna där det verkligen bara är så här, okej, den här personen kanske är borta om 3 veckor, men vi gör det här nu.
Mm.
Och sen så har du ju då de här som faktiskt jobbar långsiktigt, som tar det som ett yrke, som förstår vilket ansvar de har. Och liksom att, ja men trovärdigheten, det är det enda de har. De passar ju liksom inte, de tar ju inte bara in alla samarbeten de kan för att det kan vara slut imorgon, utan de ser ju långsiktigt på det. Så jag hoppas väl att liksom de här, ja men snabba liksom samarbetena, ofta med plastikkirurgi, ja men då är det liksom, de kan göra ett samarbete och sen är de borta.
Mm.
Så att jag hoppas ju på att, jag vet inte, antingen att liksom det ska försvinna helt, eller att man, alltså att de förstår att det är ett yrke och tar det på allvar från första början. Men det är, de här personerna har inte velat vara influencers. De har inte varit med i de här programmen för att bli influencers. De är med i de här programmen för att bli kända. Mm. Till vilket pris som helst. Det spelar ingen roll. Liksom. Om du är känd för att du har uppfunnit läkemedel, liksom, medicinen mot cancer, eller om du har bajsat i poolen i Mexiko. Det är så här, spelar inte stor roll, jag vill bara bli känd. Och det, alltså, det är ju så många som resonerar så. Jag vet på journalisthögskolan. Men de frågar så här, varför vill ni bli journalister?
Mm.
För att bli kända. Inte typ så här, granska makthavare. Nej, man vill vara typ Alex Schulman. Man vill bli journalist för att själv liksom bli känd och vara med i tv och allt det. Där det liksom är så här, man vill bli känd, ja, men till vilket pris som helst, nästan. Och jag menar, om man är okej med att bli känd till vilket pris som helst, då är man ju förmodligen också okej med att försöka pracka på sina följare silikonbröst.
Mm.
Det känns lite som att det går lite hand i hand. Men just, ja, jag hoppas att det är liksom den gruppen av människor som kan påverka att det, nej, men folk kommer inse liksom att, men herregud, nej.
Mm. Jag frågade på Instagram.
Ja.
Jag bad mina följare om lite frågor till dig. Den första frågan: hur började allt? Hur håller hon sitt privat för att slippa bli uthängd?
Bloggen startade för att jag tyckte att den här typen av diskussionsforum saknades. Där man tittar på mer än bara, ja, text och bild, utan tittar på effekterna och ja,
mm,
hur den här branschen ser ut och hur den sköter sig. Och, så det var nog det, men den, som sagt, den ändras ju hela tiden. För idag är det ju inte vad den var för 2 år sedan. Och, förhoppningsvis så är den inte vad den är idag, om 2 år framåt.
Och sen var fråga, hur håller du ditt privat för att slippa bli uthängd?
Alltså, privat och privat, jag menar, jag själv, alltså, vill man tycka saker och hänga ut mig för saker, då får man ju jättegärna göra det. Men det, jag vet inte, jag tror inte att jag har gjort så jävla mycket som är liksom, det finns nog inte så mycket. Jag kan tänka mig att de där 3 ihärdiga på Flashback, liksom, de har nog grävt med ljus och lykta, skulle jag vilja påstå. Så det är så här, jag vet inte, jag skiter lite i det också faktiskt. Alltså,
hur gör man det då?
Nej, men jag tänker så här, att ska jag lägga energi på vad en okänd människa tycker om mig baserat på det lilla jag har valt? Alltså,
jag upplever att du skrev mer privat, eller inte privat, men mer personligt om dig själv. För då gästade ju den här podden för 2 år sedan. Mm. Och då, typ om jag minns rätt, så skrev du, var du lite mer personlig, mm, då under en period. Och framförallt tror jag efter. Men sen har det vänt lite igen.
Ja, det personliga har minskat allt eftersom bloggen växer.
Mm. För att?
Alltså mest så här, för att, jag vet inte, jag är ganska ointressant. Alltså, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vill väl inte liksom ge folk någonting att fabricera på, om man säger så.
Mm.
Just också för att jag har ju sett hur liksom det privata används mot folk. Som det här med liksom orosanmälningar.
Jag kommer ihåg också i vårt avsnitt från förra gången, så pratade vi, jag påstod att du ju också är en influencer.
Mm.
Och du hörde inte riktigt med mig om det när vi satt och pratade här. Och sen så, efteråt så skrev du några inlägg om det. Liksom, i att så här, ja men gud, är jag det och hit och dit. Ja. Och Fia påstod det och sådär. Var står du där idag? Om man så här återkopplar till det. Att så här, ser du dig själv som en influencer? Eller vilken del? Så vad är din relation till hela den grejen?
Jag ser min blogg, alltså, mer som en influencer. Därför att folk är inte intresserade av mig, de är intresserade av bloggbevakning.
Mm.
Och i och med att jag inte använder någonting i min person för att liksom skapa opinion eller sådär, utan att det är liksom hela tiden på bloggen mot, alltså så, mot yrkeskåren, så är det klart att liksom den påverkar jättemycket.
Mm.
Den har en enorm genomslagskraft och kan påverka extremt mycket. Men jag skulle inte säga att jag är en influencer, men min blogg är en influensisk plattform.
En sista fråga då, innan jag har min avslutande fråga. När ska hon starta en YouTube där hon bjuder in gäster hon slaktar i text?
Ja, du. Vem vet? Ska jag säga. Det är lite spännande det här. Vågar du inte göra det? Det är så, men herregud, det finns ingen som jag skriver om som jag inte skulle liksom säga samma sak till.
Mm.
Det är så här, jag skriver ju under mitt eget namn. Det är klart som fan jag skulle säga samma sak. Nej, alltså det finns nog ingenting som jag har skrivit om som jag liksom så här, nej men jag menar inte det. Nej. Jag står för allting jag skriver, och har jag gått över gränsen då säger jag det också. Liksom. Mm. Har jag liksom tagit någonting lite för långt eller missuppfattat någonting? Ja men då liksom, jag kan ju inte bara ösa ur mig saker utan liksom kunna ta ansvar för om det blir fel. Däremot så vet jag ju att det är inte jättemånga som är så här sugna på att prata med mig just av den anledningen. Nej men som exempelvis Isabella. Mm. Hon är ju alltid inbjuden till liksom allt där jag pratar. Men jag tror nog, jag är nog den sista personen i världen som hon skulle vilja hamna i en sån diskussion med, för att jag kan min liksom, jag kan den här branschen, jag vet vad hon har gjort. Hon kan liksom inte gidra ihop någonting om att men jag slog ihop mina Facebook-följare med LinkedIn och typ grannens fyra barn och det är mina följare.
Mm.
Så det är nog det kanske, att så här, jag skulle liksom inte ha någonting emot att prata med alla jag skriver om. Och det är så här, kanske därför man inte, ja, kanske därför man inte vill det. Tror jag. Men som sagt, kanske kommer något snart. Nej, jag skulle tycka det var jättekul att faktiskt också kunna sitta ner och prata.
Är det någon du har så här regelbundna dialoger med?
Alltså det är ganska många.
Ja.
Som liksom hör av sig eller alltså mycket DMs sådär.
Mm.
Eller så frågar hur ska jag göra detta? Liksom, jag har inte fått betalt för detta, men jag har fått den här resan och jag har åtagit mig att jag ska skriva 3 inlägg. Hur ska jag göra på de andra inläggen? Det är bara så här, men var ärlig.
Mm.
Så länge du är ärlig och transparent och följarna inte känner att du försöker liksom lura dem eller föra dem bakom ljuset. Liksom, skriv hellre en gång för mycket än en gång för lite att det är ett samarbete.
Mm.
För det kommer du kommer tjäna på det i det långa loppet. För det är de influenserna som kommer vara kvar. Det är de som är ärliga och som värderar sitt jobb och sin yrkeskår.
Och den sista avslutande frågan som jag alltid ställer. Vad är inte som det ser ut?
Oh.
Och inte tänka för länge. Vad är det första du tänker på?
Nej men, mitt jobb skulle jag säga. Mitt jobb är nog inte vad det ser ut.
Ja, berätta mer.
Ja men just att det är så här, det som man ser sig idag. Det man ser idag på min blogg är kanske 20% av vad jag har jobbat med idag.
Och vad är du jobbar med idag?
Nej, det är hemligt. så det är nog det. Sen så är det ju liksom många som liksom tittar på mig och tror väldigt mycket saker. Men jag kan säga så här, 99% av det som folk tror om mig är helt fel. Alltså helt
vad tror de om
fel.
Det
där? Nej, men man tror att jag är liksom att jag är på ett visst sätt eller att jag liksom bete mig på olika sätt eller att jag egentligen vill vara det ena eller det andra och så gör jag det på grund av det. Nej, det var det inte. Men du vet att jag vet inte. Jag är liksom helt mig själv när jag skriver den här bloggen, när jag sitter här. Men jag, som sagt, jag väljer ju liksom vad jag vill dela med mig av och vad jag vill att folk ska veta.
Mm.
Så att så här, har du en åsikt om mig, då har du det förmodligen av någonting som jag har gett dig. Och då är det helt okej. För att då har jag valt, alltså. Men sen så det är många som också tror att jag är extremt så här konflikträdd, att du vågar bara sitta bakom ditt tangentbord. Men så, nej, jag är lat, orkar inte åka till sån. Det är nog det, tror jag, att folk tror sig veta mycket om mig, förmodligen baserat på deras egna fördomar skulle jag säga.
Spännande. Då får vi se alldeles snart då, om ett tag, vad det är som du jobbar med som är så hemligt.
Ja.
Det dröjer lite till.
Ja, fast det är inte jättelänge till, tror jag inte.
När då?
Kan komma ett pressmeddelande.
Snart?
Ja.
Inom en månad?
Ja, det hoppas jag. Jag tror det.
Bra.
Mm.
Jag ska gissa sen vad det är du håller på med, men jag kan göra det efter.
Ja, det ska bli väldigt spännande, den här liksom reaktionen bland influencers när de får reda på vad det är jag jobbar med. Det är nog lite som när jag precis startade upp bloggen och folk bara sa, men gud, vi har ju träffat dig på events här, kommer du att skriva liksom, för de var liksom oroliga att jag skulle skriva om så här privata saker som jag hade hört innan jag startade bloggen.
Mm.
Och det är nog lite så nu också att säga, oj då, vad blir det här?
Spännande.
Men det kommer bli bra.
Det blir bra.
Mm.
Tusen tack för att du ville komma hit igen. Vi ses om 2 år igen.
Ja, tack så jättemycket.
Och följ Camilla på bloggbevakning och då de här nya grejerna som kommer att komma inom kort.
Precis. Hashtag clickbait.
Ja, verkligen. Mm. Tusen tack och puss och kram och vi hörs nästa vecka. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.